Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Vi är lite grann offer för våra förväntningar och våra förutfattade meningar när vi uppfattar saker och ting.
I vardagligt språk brukar vi tala om tro och hopp, ibland i en religiös kontext, men även i icke-religiösa sammanhang när vi menar förväntningar. Gemensamt för tro, hopp och förväntning är att de innehåller en mental föreställning om framtiden, en projektion av hur den kommer att te sig. Tro, hopp och förväntningar kan ge effekter på beslut och uppfattningar av vår omvärld. Och de kan också påverka våra kroppsliga funktioner. Preparat som i medicinsk mening borde vara overksamma kan på det här sättet ändå ha en effekt. Frågan är bara hur. Karin Jensen på Karolinska institutet i Stockholm är en av världens främsta placeboforskare. Hon har intresserat sig för smärta och placebo och använder olika tekniker för hjärnavbildning som till exempel funktionell magnetresonanstomografi för att kartlägga hur hjärnan bearbetar smärtsignaler och hur placeboeffekter uppstår. Hon är nära knuten till Program in Placebo Studies vid Harvard Medical School i Boston och är sedan några år tillbaka invald i styrelsen för internationell placeboforskning tillsammans med ledamöter från många andra länder. Och tidigare år gav hon också ut boken Hoppets anatomi som är en fascinerande resa i detta låtsasland med mycket verkliga effekter. Jag bjöd in henne till studion för ett samtal som kom att handla om likheterna mellan trolleri och placebo, varför självbedrägeri kan fungera och om placebokirurgi, alltså när man skär i patienten men inte utför något, bland mycket, mycket annat. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden in i poddapp, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se med förslag på andra gäster eller frågor eller någonting som vi kanske helt har glömt. Därmed är det dags för Karin Jensen. Varifrån kommer ordet placebo?
Det har sitt ursprung i latin. Det är ordet placere, som betyder att behaga. Så från allra första början när man använde sig av ordet, det var 1700-talet som en man vid namn William Cullen använde ordet placebo i ett medicinskt sammanhang. För innan har man liksom använt ordet i... Man använde i religiösa sammanhang. Men på 1700-talet började den här William Cullen att använda det i medicinska sammanhang just för att beskriva det där att ibland när man inte kan göra någonting för sin patient så kanske man tar till någonting, små brödpiller eller sockerpiller för att behaga patienten för att hoppas att den mår lite bättre ändå. Och då använder han ordet placebo för att beskriva det.
För jag har tolkat också lite den tidigare liksom, när man beskriver placebo tidigare historien som att det är att man ger för att behaga, och då läste jag kanske felaktigt in att liksom kvinnor med otydliga åkommor tillskrevs någonting. Man behagade dem också med något slags ordination eller med liksom...
Vi har ju haft brist på både kunskap och behandlingsalternativ för väldigt många sjukdomar i många år och har fortfarande. Och då var placebo någonting som man tog till av ren barmhärtighet, för jag menar en vårdgivare har ju som uppdrag att hjälpa och bota eller trösta eller vad man kan göra. Och då har placebo blivit det som man har tagit till under de tider när man inte hade så mycket alternativ att ta till då.
Hur väcktes ditt eget intresse för placebo?
Jag är smärtforskare i grunden kan man säga. Och har studerat smärta i laboratoriemiljö där man testar, man klämmer och trycker på folk och framkallar smärta. Och i de sammanhangen...
Finns det någon anledning eller är det bara...
Ren ondska.
En problematisk del av din personlighet.
Nej, så här. Om jag ska börja från allra första början. Jag pluggade till psykolog. Jag läste psykologprogrammet. Och då blev jag väldigt tidigt så där fascinerad över vad är det som ligger bakom våra mentala processer. Det biologiska bakom. Och det kan man ju studera väldigt fint med smärta. Smärta blir en bra bild av det, både kroppens processer och hjärnans processer smälter samman på något vis. Så smärta för mig är liksom det ultimata. Sådär.
Och vi har dessutom bara ett ord för det, vad som kan vara själssmärta och som kan vara fysisk smärta.
Ja, det är precis. Det ligger precis i centrum för det. Jag har hållit på med smärta av den anledningen. Och dessutom jättefascinerande, jätteintressant och så behjärtansvärt. För det är så många som lider av det. Det är 20% av befolkningen i varje given tidpunkt lider av långvarig smärta. Så det finns väldigt mycket att göra. Det jag skulle säga då om att jag blev fascinerad av placebo var att när man undersöker smärta i ett laboratorium, Och ska, då blir man ganska snart medveten om att väldigt små skillnader i hur man presenterar någonting, hur man förklarar någonting, kan ha påverkan på hur någon kommer att uppleva smärta. Så att en person kan liksom få mer eller mindre ont i mina experiment beroende på vilken information som jag ger.
Så nu ger jag dig en salva som kommer att lindra smärtan mer än om jag ger dig... Om det visar att en salva är själva bara yoghurt, jag säger, nu ger jag en salva.
Så enkelt är det inte riktigt, nej. Men man kan skapa förväntningar på olika sätt som påverkar smärtupplevelsen. Och det kan handla om så enkla saker som huruvida man förklarar hur länge de ska ha ont. Eller om man bara låter bli att förklara det. För finns det ett osäkerhetsmoment så skapar det oro och då kommer det att öka på smärtupplevelsen i den experimentella
situationen. Det kan vara till och med så små som bara en sån liten frasering eller man bara kastar in den informationen och det påverkar hela upplevelsen.
Ja, jag vet experiment där man har liksom antingen sagt nu kommer det bli en kort, nu kommer vi köra en kort stimulering, du kommer ont under kort tid. Eller så säger man, nu kommer du få den här långa varianten som du har prövat på, nu kommer det ont under lång tid. Sen struntar man i liksom att analysera vad som händer under den långa biten. Man tittar bara på den här första sidan, eller första tiden av experimentet som är samma för alla. Och då gör ju väldigt stor skillnad i hur smärtsignalerna bearbetas om man tror att det ska vara kortvarigt eller långvarigt. Och det där är ju liksom jättefascinerande men också jätteirriterande ur ett forskarperspektiv för att det är så mycket som kan förändra smärtupplevelsen hos personer man mäter så man får passa sig och vara väldigt noggrann också. I experimenten.
Ja, jag tänkte det måste också vara svårt att isolera det. För om jag visar dig två krämer och säger att de här egenskaperna och liksom att hur långt det tar innan man förstår att det är hur jag presenterar de här krämerna som påverkar. Inte bara om den ena krämen är genomfunktion eller inte. Det blir en dubbel placeboeffekt då.
Ja, det där är man ju väldigt medveten om. När man gör experimentell forskning på både människor och djur att man måste hålla tungan rätt i mun och hålla väldigt standardiserat allting och kontrollera allting. För minsta lilla vinkling liksom, i information eller hur man gör kan påverka. Och det ser man kanske ofta som ett metodproblem i medicinsk forskning. Att det är så. Men jag tycker att det är intressant i sig. Jag vill undersöka allt det där andra. Om man ska tänka den slasktratten då som
det,
förstör...
metodproblemet.
Ja, men faktiskt. För även i de sammanhang där man mäter effekten av olika behandlingar så har man ju den där osäkerhetsfaktorn också. Har det att göra med hur man säger, hur man presenterar. Är det färgen på pillret? Är det förpackningen? Du vet, alla de sakerna. Och det brukar man ju normalt sett vilja försöka ta bort, man vill klippa bort den osäkerheten. Medan jag vill liksom titta på den. Jag vill lyfta fram den och se vad har vi för potential där.
Men liksom att det säger ändå någonting. Ja, det är trams, men det säger ändå någonting på något vis. Det ger en annan signal. Och du skriver bland annat om att trolleri har en hel del gemensamt med placebopiller. Vad menar du då?
Ja, men det är om man ska titta lite grann på vad det är som ligger bakom placeboeffekten som är en slags förväntanseffekt. Så att om man förväntar sig att man ska må bättre av en behandling så finns det en chans att man gör det trots att det bara är ett innehållslöst piller eller någon annan innehållslös behandling då. Så det är en slags förväntanseffekt i ett behandlingssammanhang. Och trolleri då har jag fått lära mig genom att jag har talat med och gjort en liten, ska man säga, workshop kan man kalla det, ihop med en fantastisk trollkonstnär som heter Tom Stone, bor här i Stockholm, att trolleri spelar på precis samma hjärnfunktioner eller process, mentala processer som gör att placebo funkar. Eftersom förväntningar styr vår uppfattning av omvärlden till väldigt hög grad. Mm. Så att om man tror att vår uppfattning, alltså vad vi ser, vad vi hör, vad vi doftar och smakar och känner, att det är en direkt representation av vad vi har runt omkring. Och då är det en grav förenkling. Så enkelt är det inte, utan baserat på vad vi har lärt oss tidigare, våra tidigare erfarenheter, så kommer vi att fylla i med information. Mm. Så att hjärnan använder sig av någon slags kortkommandon eller tumregler kan man säga för att förstå omvärlden. Och det är ju i de där glappen, i de där kortkommandorna som vi fyller i med information som kanske inte egentligen finns. Och det där trollkonstnären har sin chans. Mm. Om man skapar en situation som är lagom otydlig. Mm. Alltså att det finns en liten otydlighet i det. Då har man chansen att hjärnan fyller i med det man själv styr mot. Så att man kanske ser någonting som inte finns. Eller att man missar någonting som uppenbart är där.
Just det, för det här är antagligen samma mekanism som gör att liksom det kan vara så njutningsfullt att lyssna på musik. När du har en tydlig melodi och repetition. För att hjärnan känner att gud vad skönt, jag kan förutse det här. Liksom. Mm. Har en tydlig melodi så kan man ju nästan sjunga med i en sång man aldrig sjungit med i. Så man liksom, kan du hinna snabbjustera, men det är som när man fake sjunger i kyrkan.
Är det så du gör?
Ja, det är så jag gör, absolut. Och det låter mindre vackert när man inte dränker med massa människor som kan sjunga. Men det finns någonting i det där. Jag tyckte du hade en fin formulering i boken. Du skriver att hemligheten ligger i artisten, trollkonstnärens djupa förståelse av begränsningarna i vår varseblivning. Och det är ju inte att liksom klanka ner på dem eller frakta dem, utan man har en djup förståelse för hur vi faktiskt fungerar, och det kan man sedan använda. En trollkonstnär tycker ju aldrig att publiken är dum i huvudet, utan han förstår ju hur de funkar.
Ja, och ju bättre koll man har på perceptionens gränser så kan man ju göra bättre och bättre trolleritrick. Tom Stone, han läser ju på otroligt mycket om perceptionspsykologi framförallt och kognitionsvetenskap och har med sig ett måttband liksom och tittar exakt hur långt bort ifrån personen som ska luras eller trollas för han kan stå så att de får illusionen av att en boll som han kastar upp i luften till exempel bara försvinner i tomma intet eller någonting sånt. Och då handlar det om att man kan vid vilken centimeter bort från ögat börjar hjärnan att fylla i mer och mer med sannolikheter och slutar liksom att se.
Och hur långt är det då?
Ja, jag minns inte, men Tom vet.
Antagligen närmare än vi tror.
Jag upplevde ju att jag stod precis bredvid och blev fullständigt liksom, lurad brallorna av där av honom. Ja. Så jag tyckte att det var väldigt ögonöppnare för mig att de kan väldigt mycket om det här. Och de använder sig av den vetenskapen för att skapa fantastiska trolleritrick.
Det är väl den där idén om att perceived reality is reality. Att få någonting att verka, det här är ju influencers duktiga på inte minst. Som de har ju, många influencers tränar ju hela tiden, många influencers tränar aldrig, utan de har ändå, ser ändå perfekta ut. Alltså de kan ju styra vår förväntan av dem, de kan styra det liksom och projicera något. Och därför blir det väl också liksom närliggande när influencers börjar vilja kränga magnetarmband eller kollodialt silver eller liksom olika sådana mixturer av tveksam medicinsk effekt. Men som alla som har dem verkar ju helt övertygade om att hur bra de är. Liksom. Vad säger det här om oss? För jag tänker, vi pratar ju om tro och hopp på något sätt i det här. Och det är ju ord man kanske mer förknippar med religiösa sammanhang än medicinska.
Nej, men det är så att vi kan tro att vi är mer rationella än vad vi är, tror jag. Vi tror lätt att vi är rationella, men sen när det kommer till de grundläggande funktionerna av alltså hur vi uppfattar omvärlden, hur hjärnan bearbetar information som kommer in via de olika sinnena, så finns där en hel del, som jag sa då, alltså där man skarvar och fyller i själv med egen information baserat på sina egna förväntningar, så att perceptionen eller varseblivningen blir till viss del en självuppfyllande profetia där. Och det tror jag att vi kanske inte är så snabba att erkänna alla gånger. Och jag tror inte att alla tycker att det är så behagligt att tänka på sig själva på det sättet. Att vi ska vara någon slags... Alltså, för delvis betyder det att vi är lite grann offer för våra förväntningar och våra förutfattade meningar när vi uppfattar saker och ting. Men det är ju inte så till helt och hållet, utan självklart så finns ju begränsningar i det här. Och det är det som är så viktigt att känna till om placeboeffekten också. Att den betyder ju inte att allting kan skapas av oss själva, om man säger. Att allting är möjligt, utan det finns väldigt tydliga begränsningar i hur mycket vi kan omforma vår bild av omvärlden också. Så att om jag skulle säga till dig att om du får den här akupunkturnålen i örat nu, så kommer du att bli fullständigt avslappnad, fullständigt smärtfri. Då kanske jag översäljer det lite grann. Och det är inte så troligt, för att om du har då ryggont och jag menar, är supertrött, då är det inte så troligt att det försvinner i ett slag. Så att man kan ju liksom inte, oavsett hur duktig jag är på att övertyga dig, så finns det gränser för hur mycket man kan få någon att tro.
Men liksom någonstans så ägnar vi oss åt ett visst mått av självbedrägeri när vi köper hälsoprodukter och tar mediciner och utsätter oss för olika behandlingar.
Ja, för att om vi hade varit helt rationella, då hade vi ju aldrig betalat mer än vad vi bör betala för en hudkräm till exempel. Eller vad vi bör betala för en skjorta eller ett vin.
Hade vi varit rationella hade vi aldrig tagit den vackraste vägen.
Vi hade också struntat i att ta en massa behandlingar som vi tar. Och vi hade gjort en massa andra saker. Vi hade aldrig köpt en trisslott till exempel. Vi kanske aldrig hade liksom fortsatt att försöka med saker som vi vet egentligen. Alltså det, vi är inte rationella. För det, då hade vi inte, framförallt hade vi inte spelat på sådana här kasinospel, om vi har varit rationella. Vi vet om att det inte är så troligt att vi ska vinna på en trisslott, men vi gör det ändå. Och samma sak, vi vet om att det troligtvis är lite hokus pokus när vi köper en glasburk med dyr hudkräm i, men vi gör det ändå för att det känns så bra.
Det här jag tycker att liksom, du beskriver ju detta som hoppets anatomi. Det är väldigt liksom roligt att något slags skelett som vi hänger våra förhoppningar på, även det ologiska har en inneboende logik på något sätt. Mm. Men man får inte glömma att det är det ologiska vi beskriver istället för att tro att vi är rationella människor som planerar våra liv i Excel och uträkningar. Och
nej, precis. Och sen när man blir medveten om det här och man börjar tänka på det, så tror jag att man ser fler och fler saker i sitt liv som man gör som egentligen inte är helt rationellt.
Men hur har det påverkat din bild av dina medmänniskor?
Ja, alltså jag tycker främst att det har påverkat hur jag ser på det här med hälsa och sjukvård. Att det finns en poäng med att ge stöd och ge vård av barmhärtighet och av ett annat skäl än det rent vetenskapliga. Man kan inte alltid begränsa sig till det rationella och vetenskapliga, utan det finns en annan sida av oss människor som behövs också. Som handlar om, kanske det är lite mer irrationella, som hopp till exempel. Patienter säger så här, om de har haft ont väldigt länge, de kanske har prövat allt, de har många misslyckade behandlingar bakom sig. Då säger de så här när man frågar, vad har du för förväntningar nu inför den här nya behandlingen? Jag förväntar mig ingenting alls. Alla mina förväntningar är grusade, de är noll. Men så frågar man, hoppas du inte att det ska bli bra? Jo, hopp, absolut. Jättemycket hopp. Men förväntan, nej. Så att det är därför som det är så viktigt att förstå att förväntningar är inte så där ingenjörsrationella liksom, utan det finns en annan variant av förväntan som kanske är lite mer irrationell och som vi kanske bättre skulle beskriva som hopp.
Jag hade ett samtal en gång med på Ersta Sköndal sjukhus som ju är då ideellt. Och där pratar de om volontärernas roll i verksamheten. Och det är så att ja, men det sitter någon där och lägger en hand på dig liksom. Och det är skillnad med den handen mot någon som får betalt. Därför att den människan sitter där bara för din skull.
Just det.
I liksom ett sjukvårdsmaskineri, om vi ser det som produktionslinjer, vilket vi ju gör i moderna sjukhus. Så blir det liksom den där enheten som ska passeras och kureras och sen ska det liksom hem så fort som möjligt för att vi vet någonting. Ja, men kanske vill man vara kvar på samma sätt som att min dotter kan vilja ligga kvar i sängen en onsdag och liksom gosa med hunden. Fast det är liksom med svenska och det är tyska eller vad det nu är i skolan. Mm. Men idag vill jag vill ha söndag i sängen hos mig, som Bo Kaspers sjunger. Mm. Det finns någonting där. Jag behöver någonting annat än det rationella. Liksom.
Men det viktigaste där tycker jag, det är ju att man inte ska tro att det är antingen eller, utan att de finns. Båda två har sin rätt kan man säga. För ibland så har jag hört idéer som så här, ja men fy för den som pratar om bemötande och förväntningar. För sjukvård ska bygga på evidens och rationella beslut och sådär. Absolut. Alltså jag är ju själv forskare. Det är ju självklart. Och som skeptiker, absolut. Jag ser det som centralt. Men det är ju inte svartvitt, för att om man inte har en person som bemöter en patient på rätt sätt, som förklarar på ett bra sätt, nej men då har man ju inte någon chans att få den här evidensbaserade, rationella behandlingen att komma till skott. Man måste ju ta den behandlingen också. Man måste ju lyda ordination. Man måste berätta ärligt om sina symptom för att få korrekt diagnos, få korrekt behandling och så vidare. Så de är två sidor av samma mynt.
Ja.
Så det är inte så att man vill förkasta den äkta behandlingen eller evidensbaserade medicinen till förmån för någon slags flum. Utan jag tror att förutsättningen för att vi ska få god effekt av de mediciner som är framforskade eller behandlingar, så måste vi tänka på den där andra sidan.
Ja, i det rationella kanske vi också gör det här fel, att vi tänker, ja, men det här är vetenskapligt bevisat. Och det som inte är vetenskapligt bevisat är ovetenskapligt. Och det är det ju inte alls.
Nej.
Utan det är bara inte vetenskapligt bevisat.
Nej, men den aspekten finns också.
Ja.
Men jag tycker ändå att man måste avfärda det där som att det ens skulle finnas någon uppdelning mellan de mjuka värdena, om man ska säga så, och de hårda värdena av behandling.
Nej, och jag tänker också på liksom när jag i olika sammanhang man vill få någon fringis eller bli uppgraderad någonstans eller få någon fördel liksom på restaurang eller sånt. Då brukar jag alltid säga det. Hej, jag har inget bord bokat här. Det är med 100% mitt fel. Så jag undrar, finns det ett bord? Jag vill också säga att jag är väldigt snäll.
Ja, funkar det?
Nästan alltid. Jag har blivit uppgraderad på flyg. Jag har fått fantastiska bord på liksom omöjliga restauranger. Jag förklarar problematiken, jag har inte bokat här. Eller jag förklarar liksom, nu är det så här. Men så att, om du kan kolla, men innan du kollar, vill jag säga att jag är väldigt snäll.
Ja, man kanske kommer långt med det.
Ja, för att vara snäll uttrycker ju någonting. Alltså att jag är en väldigt agil människa. Alltså, du kan ju använda en massa andra ord, men de här som snäll, det finns några grundläggande mänskliga egenskaper som väl kan förstå.
Mm.
I'm terribly kind. Oh, really, sa de. Och så gav de det finaste bordet på en jättefin restaurang i London. Liksom. För det är klart, det är ju kul att hjälpa någon som är snäll. Liksom.
Mm.
Så det är också någonting i liksom, det här. Men vi kanske ska titta på liksom, hur läkemedel faktiskt testas. Dagens standard är ju randomiserade, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie.
Mm.
Så vad är det då?
Det handlar om att man, om man ska prova ett nytt läkemedel och inte riktigt vet om det funkar än, då måste man testa det mot placebo. För om läkemedlet har bättre effekt än placebo, då vet man att det finns någon specifik ingrediens i det som verkligen funkar.
Vi säger att placebo alltså har någon effekt. För ibland kan man säga att placebo, man har fått placebo-piller som att det inte skulle ge någon effekt alls. Sockerpiller, det ger ingen effekt.
Nej, men det har man ju trott ett tag. Alltså framförallt för i studier med personer som har demens eller personer med ganska allvarliga intellektuella funktionsnedsättningar och så, att det inte ska finnas någon som helst effekt av ett placebo-piller där.
Nej.
Men det gör det ändå. Det finns, och det kan vi prata om någon annan gång.
Men det är alltså, ska helt enkelt overperforma, vad det nu kan heta på svenska, placebo.
Ja.
Då funkar läkemedel.
Men det som är viktigt här då, med den här placebo-kontrollerade, randomiserade, dubbelblinda prövningen, är att dels placebo-kontrollerade då.
Mm.
Att om placebon luktar exakt likadant, smakar likadant, ser ut likadant och smakar likadant som det äkta läkemedlet, då kan ju patienten omöjligt veta om de får äkta eller placebo. Och den som ger behandlingen kan omöjligt veta. Och det är viktigt. Det är den dubbelblinda komponenten, att ingen ska veta.
Så jag vet inte vad jag får och du vet inte heller vad du ger?
Nej, utan svaret på det, eller facit på det, ligger inlåst i en låda någonstans. Och det får man öppna först när studien är klar. Så det ska vara dubbelblind då. Patienten ska inte veta, den doktorn ska inte veta. Den ska ju vara så att placebon ska vara korrekt gjord, så att den verkligen inte avslöjar heller vad som är äkta läkemedel och placebo.
Det är inte ett rött piller och ett vitt piller liksom.
Nej, och sen en randomisering, den aspekten av det här begreppet betyder ju att man lottar vem som ska få äkta läkemedel och placebo, så att det inte blir någon systematik i det. Att man, de kanske som är sjukast blir de som man ger äkta läkemedel eller så. Utan det ska vara lottningen som avgör.
Och det är då detta som är helt enkelt orsak till att man säger att placebo är världens mest kontrollerade läkemedel.
Ja, för att den är i alla fall världens mest använda i läkemedelsstudier, för att alla läkemedel, oavsett vilken kategori det är, har ju blivit jämfört med placebo. Så man har ju gett placebo till flest personer sammantaget.
Reagerar alla lika kraftigt på placebo?
Ja och nej. Det går inte att säga att det finns personer som är typiska placebosvarare.
Nej.
För att varje person kan vara placebosvarare i olika sammanhang. Så att om du till exempel är med i en studie med en doktor som du klickar bra med, så får du stort förtroende för den här behandlingen och den här processen. Då kanske du är placebo-responder där. Men i ett annat sammanhang, en behandling som du inte känner att du bygger upp någon som helst förtroende för, och inte för vårdgivaren heller, då kanske du inte är placebo-responder. Och sen finns det olika typer av behandling. Det kan vara nålar, det kan vara piller, det kan vara krämer, det kan vara något annat. Och det kanske du i ditt liv har sämre erfarenhet av det ena eller andra, så att det kanske inte blir så mycket placeboeffekt.
Jävla gungfly det här du håller på med. Att på så sätt att, liksom, att forska på det måste vara så fruktansvärt svårt. Det är så många sådana felkällor.
Men det är ju de felkällorna som vi är ute efter. Det är det som är så speciellt, att vi jagar de där brusiga felkällorna och allt det där andra som, ja, som vi inte vill ha egentligen. Mm. För det finns ju någonting i det. Men det är svårt. Det är jättesvårt, men det är svårt att göra läkemedelsforskning också.
Det, ja, ja. Det skulle jag ha sagt. Ja.
Men, så det är inte det lättaste heller.
Men kan vi då också mäta om, alltså sker det någonting i kroppen fysiskt? Kan man liksom se det, mäta det medicinskt på något sätt när man får?
Mm, det har man ju alltid undrat sen det här med placeboeffekten började komma på tal där någonstans på 1950-talet. Så att på 70-talet, 78 gjorde man den första studien för att en gång för alla svara på det. Men är det bara så att patienterna säger ja, doktorn, allting är bättre? Eller händer det någonting också i kroppen? Och då kunde man säga att det sker faktiskt någonting i kroppen. När man fick smärtlindring med placebo, det var en ganska, jag tycker, läskig studie. Man drog nytta av att personer skulle dra ut sina visdomständer. Och istället för att ge smärtlindring efteråt så gav man placebo och sa att det var smärtlindring. De som fick smärtlindrande effekt av det, de kallade man för placebo-responders. Och sen fanns det också non-responders såklart. Fanns de som inte fick någon effekt av placebo. Sen gav man alla, oavsett om de var responder eller non-responder, ett ämne som stänger av alla opioidreceptorer i kroppen. Det är ett ämne som man kan ge till någon som man tror har fått en överdos av heroin till exempel. För man stänger liksom av opioidfunktionen. Pang. Och då såg man att de som hade...
Och varför vill man göra det?
För att... Jo, för att om det var så att placeboeffekten skulle försvinna då, då skulle det vara bevis för att det hade frisatts egna opioider i kroppen. Alltså endorfiner, kroppens egna morfinliknande ämnen. Och det var precis det som hände. Så att de som hade fått smärtlindring av placeboinjektionen, den bromsade in då. Medan de som var så kallade placebo non-responders, de agerade precis som vanligt. Så summa summarum så verkar smärtlindring med placebo leda till att vi frisätter kroppens egna morfinliknande ämnen, som kallas för endorfiner, som gör att den där effekten sker. Så det är inte bara så att man svarar lägre på en skattningsskala, utan det händer också någonting med den här kroppens egna apotek, som det kallas ibland.
Så det här kan också vara en faktor till liksom den här klassiska placeboeffekten som många har upplevt kanske i tonåren när någon i gänget blev full på lättöl.
Ja, men det kan väl mycket väl hända att man får... De fysiologiska effekter som man får av alkohol kan ju kroppen härma också. Så det handlar ju om liksom att kroppen härmar en effekt av någonting som man förväntar sig.
Och sen har vi nocebo. Vad är motsatsen? Eller inte motsatsen till placebo, men det är...
Ja, nocebo är negativ placebo. Så att om man förväntar sig att man ska bli sämre av någonting så kan man må sämre.
Just det, precis. För det var det som hände ju under pandemin när folk fick listor på de krämpor de förväntades ha. Och så var det ofta folk som hade de krämporna sen.
Ja, och sen vet man inte hur mycket av det som beror på förväntningar. Nej. Och annat såklart. Men om jag skulle säga till dig att du bor i ett område i Sverige med sämst luftkvalitet.
Så skulle jag börja harkla mig.
Ja, men då skulle du kanske, jag skulle ljuga om det då. Mm. Så skulle du kanske ju prestera sämre på någon sån här... lungfunktionsmätning. Sådana studier har man gjort att man får människor att tro att det är någonting negativt som händer med hälsan, och då finns det en chans eller risk, eller hur man nu ska se det, att det blir så. Det mest klassiska exemplet är att man får höra om biverkningar av en medicin som man tar, och så är det rätt stor chans att man kommer uppleva dem. Med de här vaccinerna som togs fram här nu precis nyligen mot covid-19, nu gjorde man jättestora studier för att kolla effekten av själva vaccinet i sig. Så hälften fick äkta covid-19-vaccin och hälften fick placebo-vaccin. Och det fanns ju ingen placebo-effekt av vaccinet, om man säger. Nej. Utan det var väldigt tydligt, en sån här grej där placebo absolut inte har någon effekt. Däremot så fanns det väldigt tydlig nocebo-effekt. För att oavsett om man fick äkta vaccin eller placebo-vaccin så kom de här biverkningarna av vaccinet i båda grupper. Så diarré, trötthet, muskelvärk, ledvärk och illamående fanns i båda grupperna i väldigt liknande utsträckning. Men de bieffekter som handlar om smärtan i armen just runt injektionen, där var det tydligare att det var mycket mer hos den gruppen som fick äkta vaccin. Så jag tycker att det var väldigt elegant. Liksom man kan se att nocebo-effekten kan finnas där när det gäller covid-19-vaccinet, fast placebo-effekten finns absolut inte där. I en och samma studie kan man ju studera båda.
Ja, det där är naturligtvis, jag tänker, det är också någonting i läkarvetenskapen, att liksom man som läkare blir utbildad av det. Jag hade för många år sedan liksom att någon, men jag tappade känslan i ena benet, och då var jag över 20-25 någonting. I huden fick jag liksom ingen känsel, och det tyckte de var jättekonstigt. Jag var alldeles för ung för det, så jag åkte in och ut på, jag hade precis flyttat till Stockholm, så jag var inne på Karolinska fan hela tiden. Jag gjorde alltså MR-scanningar och ville testa och göra grejer. Så jag var så här, vad är nästa grej? Det vill de aldrig säga. Men det här kommer säkert funka, det är bra. Mm. Och det handlade ju om att det tog väldigt lång tid innan jag förstod att de utredde för om det var ALS då. Och sen visade att det var bara nerv i kläm, och det kunde man lösa på något annat sätt. Liksom. Men det var också intressant att se, där var läkare som verkligen var vana vid att liksom, nu tror vi på det här. Mm. Men vad kan jag göra? Vad vill hända hända? Jag googlar. Så, nej, men det, nu får du lita på mig. Mm. Stränga. Ja, man flyttar från en fas till en annan fas till en annan fas.
Du sa någonting där som är väldigt nocebo-aktigt, och det är googla. Det är ju, kan ju skapa väldigt mycket negativa förväntningar om den egna hälsan. Vilket jag tror är anledningen till att man ofta får, man får information som man ska hålla sig till av sjukvården, och så ska man helst inte googla runt för mycket själv. Det kan gynna nocebo-effekten ganska rejält.
Gå inte till läkaren och ha med dig en lista du har googlat fram på olika tänkbara dödliga sjukdomar.
Ja, nej, men det, du förstör för dig själv ibland. Sen är det jätteviktigt att hålla sig informerad. Men man ska söka sig till de källorna som är trovärdiga och inte googla runt på egen hand. För det slutar alltid med att man har cancer, vad man än söker på.
Förväntanseffekten är ju liksom spännande. Vi har ju pratat lite grann om det. Här kan vi också prata om skrock. Du skriver i boken om André Agassi som alltid spelade utan kalsong efter att han hade vunnit. Mm. Vilket ju är så roligt, för det är ju ingenting. Men han utan liksom kalsongen så hamnar han i en slags winning streak. Och sen har vi också spikmattor och tyngdtecken och lite sånt som ju är väldigt svårt. Vi har ju på vad vi vet skrivit om tyngdtecken flera gånger, liksom att de faktiskt inte hjälper. Men de hjälper ju ändå. Men det är ju väldigt svårt att testa. Hur sover du utan tyngd? Alltså, om de hade funkat och de inte hade, det blir liksom just förväntanseffekter man kommer in. Liksom. Men det är ju ändå på något slags oskyldigt. Men placebo-kirurgi skriver du också om. Mm. Är det en behandlingsmetod?
Nej, man får ju aldrig, det är så att det är förbjudet inom hälso- och sjukvården att använda sig av placebo som behandlingsmetod. Ja. Men däremot så används det i sällsynta fall för att undersöka ifall ett kirurgiskt ingrepp verkligen är effektivt eller inte. Och vi har gjort en sån studie nu precis på Karolinska sjukhuset som är i samarbete med universitetet i Oslo. Och där handlar det om att personer som lider av smärta kan få viss kirurgisk behandling mot det. Det kan handla om olika steloperationer och liknande. Mm. Och just smärta vet vi att det finns placeboeffekter vid. Så då finns det en chans att de här ingreppen kanske beror delvis, eller förbättringen efter ett sånt ingrepp beror delvis på placeboeffekten. Så att i världen totalt sett så har man gjort 50 placebo-kontrollerade kirurgiska studier. Och då i olika grad, beroende på vad det är man behandlar, så finns det placeboeffekt. När det gäller just smärtreducerande kirurgi så finns det en del placeboeffekt. Mm. Även när det gäller kirurgi som syftar till att man ska gå ner i vikt för att man minskar magsäcken. Där har personer som inte vet om de har fått placebo-läkta kirurgi ätit mindre i alla fall. Så att även om man fick placebo då, och tror att man har fått en förminskad magsäck, så äter man mindre och så går man ner i vikt. Och det där har ju varit lite klurigt, för att det är klart att det är riskfyllt att göra kirurgi.
För vad som händer är alltså man skär i en annan människa och sen så krafsar man runt lite men gör ingenting och syr ihop och så är det färdigt.
Man simulerar för alla i operationsrummet att man gör det riktiga ingreppet, men kirurgen vet huruvida han eller hon gör den liksom, ja, men det verksamma aspekten, just den verksamma delen av ingreppet eller inte. Det är ju inte dubbelblint som vi pratade om förut, för kirurgen vet ju alltid om hen gör det eller ej. Medan alla andra är blinda inför vilken variant det är. Det finns, som jag sa, risker med det, men å andra sidan så finns det ju risker med att vi gör vissa kirurgiska ingrepp på löpande band som kanske inte har någon evidens. För det är ju narkos inblandat och risker med att skära i någon. Och det ska man inte göra. Det gäller ju inte bara placebo-kirurgi, det gäller ju även den aktiva kirurgin. Ja, ja. Att den ska man ju veta att den funkar innan man utsätter någon för riskerna. Det är ju det. Det är med det argumentet som man ibland får göra sådana studier.
Och hur gick det? Har det gått i er studie då?
Det får vi inte säga än. Vi har resultatet, men det måste publiceras. Och det är hemligt fram tills om ett par månader.
Vi utsätter någon för behandling eller inte alls. Mm. Alltså idén om att placebo är noll. Man förstår att det inte är noll.
Just det.
Som det ju kommer till den här intressanta diskussionen om hur gör vi patienten en tjänst. Då är vi tillbaka egentligen i grundläggande med barmhärtigheten. Och...
Ja, det, för det har ju varit länge den här bilden av att det är antingen svart eller vitt. Antingen är det äkta behandling eller så är det låtsasbehandling. Men det jag vill nå ut med eller få fram med min forskning är ju att det är aldrig antingen eller, för att alla förväntningar och allting det här som är relaterat till placeboeffekten, det sker ju också när vi ger äkta behandling. Ingen behandling ges i ett vakuum, utan all behandling omges av ett patient vårdgivarmöte. Det finns en färg och en form, det finns information, det finns förberedelser, det finns så mycket kontext som vi kallar det och så mycket ritual kring det som kan påverka effekten även av de aktiva läkemedlen.
Det finns en liten graf i boken som jag kommer ihåg, och det är liksom att ja, men här har vi något slags medicinsk effekt, och så har vi placeboeffekt, och så har vi liksom naturlig effekt.
Ja.
Och när jag läste den så tänkte jag som att det var tre separata kategorier, men du har ju också någon graf där det där staplas på varandra.
Ja.
Och det sker ju egentligen då alltid.
Ja, precis. Man kan ju inte ta bort placeboeffekten ur ett äkta läkemedel heller, för att den är alltid en del av den. Inget läkemedel som sagt ger sitt vakuum, och det är en liten del av den totala förbättringen som man kan få av en behandling är liksom tydligt kopplad till den molekylen eller till det ingreppet, men resten handlar ju om vilken information man har och vilka förväntningar och vilket bemötande och hela den biten. Men även det här, om vi tänker oss att det handlar om ryggvärk. Jag menar, ryggvärk kan ju också bli bättre över tid av naturliga orsaker. Mm. Det som kallas för liksom spontant tillfrisknande. Och det är ju inte att förväxla med placeboeffekten, för det är två olika saker. Jag menar, placeboeffekten är det som är utöver det spontana tillfrisknandet. Sånt som hänger ihop med förväntningar snarare.
Det är liksom som treon man tar om man har druckit lite för mycket vin kvällen innan. Den tar man ju aldrig bara tre, utan den är ju alltid i vatten. Och vatten tar ju också effekt.
Ja, och de timmarna som går har också effekt. Liksom.
Ja, ja.
Så att det är, ibland är det ju svårt att veta om det är den här spontana effekten eller om det är förväntanseffekt eller effekt av det specifika läkemedlet då.
Om man liksom vill fördjupa sig eller skapa en bredare förståelse för det här fenomenet, vad rekommenderar du då?
Ja, men en sak som jag tycker är väldigt bra och lite okänt kanske, det är Hagströmer biblioteket i Stockholm. Det är ett medicinhistoriskt bibliotek som har mängder med gamla böcker om hur man behandlade sjukdomar förr i tiden. För förr i tiden så hade vi ju inte tillgång till dagens forskning kring hälso- och sjukdom, så då använde man som alla möjliga behandlingar och experimentella dekokter som vi absolut skulle kalla för placebobehandlingar idag. Alltså, historien är liksom full av en massa lite galna placebobehandlingar kan man säga.
Just det, och kanske är det så att några av dagens behandlingar kommer också att kunna klassas som tydliga placebobehandlingar i framtiden när vi vet lite mer.
Ja, men kanske. Och det andra som jag tänkte på, det var ju det här med trolleritrick. Att om man går och tittar på en riktigt bra trollerikonstnär, då får man ju svart på vitt det här hur förväntningar formar vår varseblivning. Och hur den egenskapen hos våra mänskliga hjärnor, att den liksom fyller i hela tiden med egen information. Det gör att vi kan få väldigt roliga, smarta trolleritrick. Gör att vi kan uppleva placeboeffekt. Och att vi överlever överhuvudtaget, för det är ett sätt för hjärnan att sålla information och göra snabba bedömningar, snabba överslag snarare än korrekta. Och om man är intresserad, så ett tredje tips då är ju att man kan ju lätt googla på YouTube på roliga illusioner. För alla såna här illusioner som man kan se med konstiga fenomen när man blir riktigt lurad av sina egna sinnen, de finns ju på YouTube. Och där är samma fenomen, alltså hur hjärnan skapar en verklighet som drivs så mycket av våra förväntningar. Och så att vi missar det oväntade väldigt, väldigt lätt.
Tack snälla för att du kom hit.
Tack själv.
Det var alltså Karin Jensen, placeboforskare, som även skrivit boken Hoppets anatomi. Och du hittar en länk till den i beskrivningen. Om du gillar det här, passa då på att ge Perspektiv 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper nämligen ännu fler att hitta till podden. Det är faktiskt det vanligaste sättet man hittar till oss. Via att kompisar tipsar och att man upptäcker stjärnor. Det har man fått många stjärnor. Så har du någon kompis som skulle gilla det här, skicka då det här vidare till dem. Det finns ju dela-knappen i poddappen. Producent är som vanligt Jens Back. Mixningen stod Stray Dog Studios för och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi det Perspektiv på ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.